Det här är P1, Sveriges Radio.
Maximal uppmärksamhet när Dokument inifrån släpper ett avsnitt per vecka. Men hur pressetiskt är det?
Ja, du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla tre avsnitt naturligtvis. Varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter.
Ut med det gamla, in med det nya. Nu ska reportrar bli newsfluencers.
För ett år sedan pratade alla bara om AI. Nu är det 50% AI, 50% news creators eller newsfluencers eller hur man nu vill kalla det.
Och så om docusåpans mörka baksidor. Går det ens att förändra?
Om etisk är en produktion helt utan övergrepp så är svaret såklart nej.
Du lyssnar på Medierna. Den här veckan med mig, Johan Cedersjö. Hej och välkommen till veckans Medierna. SVT Dokument inifrån serie Arvtagarna om pennalismen på internatskolan Lundsberg har väckt starka reaktioner senaste veckorna. På klassiskt Dokument inifrån maner har man portionerat ut dokumentärens tre delar över tre veckor istället för att släppa allt samtidigt. Resultatet har i vanlig ordning blivit att programmen, och då i synnerhet del 1, anmäls till granskningsnämnden för att bryta mot kraven om opartiskhet och saklighet. Och anmälarna har, får man ju ändå säga, en poäng. För ser man avsnitten enskilt är det i långa stycken ensidiga partsinlagor.
När jag ser de här två avsnitten så måste jag ändå reagera med på att det är bara deras version som får komma fram här.
Jens Liljestrand är frilansskribent på Expressens kultursida. Han syftar på paret Gunilla och Alfred von Platen som i dokumentären berättar om sin sons tuffa tid på Lundsberg. En tid av återkommande rasism och pennalism. Men det finns en sak som Dokument inifrån hittills inte nämnt med ett enda ord.
Deras son har alltså dömts för misshandel och hemfridsbrott tillsammans med flera andra elever. Men det är bara hans föräldrar som vi ser prata. Vi får inte se så att säga, offren prata eller offrens föräldrar prata, utan det är bara paret från Platan som bär den här historien. Samtidigt som det här alltså är en pågående rättsprocess eftersom det här brottet eller den här domen har överklagats och vad jag förstår ska upp i hovrätten. Så det väcker ju tanken.
Dokument inifråns serie tar avstamp i en händelse från början av 2025 kallad januari-incidenten. Där flera stycken maskerade äldre elever på Lundsberg mitt i natten tog sig in i några yngre elevers rum och misshandlade dem. Fallet polisanmäldes av skolan och i slutet av 2025 ledde det till flera fällande domar i tingsrätten. Majoriteten av killarna dömdes för bland annat misshandel och hemfridsbrott. De nekar till brott och domen har överklagats till hovrätten som tar upp fallet nu i höst. Men de rättsliga omständigheterna har alltså inte hört sig Dokument inifrån ännu. Istället berättar en av killarnas föräldrar, paret von Platen, om den rasistiska så kallade roasting som ska ha skett dagen innan. Där de målsägande ska ha sagt kränkande och rasistiska saker till de killar som senare skulle dömas för misshandel. Här är ju kronologin viktig. Paret von Platen intervjuas innan både rättegången och domen och får i SVT säga flera saker som går på tvärs med tingsrättens dom och de omständigheter som framkommer i förundersökningen.
Men när Alfred och Gunilla frågar honom om vad han gjorde, står sonen på sig.
Det har inte slagit någon. Det är precis det han säger hela tiden. Jag slog aldrig någon.
SVT håller alltså kvar tittaren i våren 2025 och nämner inte att det nu, 2026, finns en tingsrättsdom att förhålla sig till som ger en annan bild.
jag är inte kritisk till paret från Platan. Jag hade säkert betett mig likadant i deras situation. Det är klart att man vill, att en förälder vill försvara sitt barn. Det är en naturlig instinkt. Så ingen skugga ska falla över de här människorna. Jag tycker också att de på många sätt är modiga som vågar trotsa den här tystnadskulturen som uppenbarligen finns kring skolan, som finns också i föräldranätverket kring skolan. Så får jag det sagt. Jag tycker att programmet i sig är märkligt. Jag tycker att det är oerhört vanskligt att under en pågående rättsprocess med unga med minderåriga gärningsmän och minderåriga offer gå ut och publicera en partsinlaga på det här sättet. Det tycker jag känns publicistiskt oerhört vanskligt och tveksamt.
Dokument inifrån har avböjt intervju med oss den här veckan. De vill inte uttala sig förrän sista avsnittet publiceras nästa vecka. När vi frågar dem om det hittills ensidiga perspektivet skriver producenten Johannes Hallbom så här i ett mejl. Citat, angående rättsfallet så är detta en tredelad dokumentär som följer ett skeende. Tingsrättsförhandlingen och domen kommer att redovisas i den sista delen.
Du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla tre avsnitt naturligtvis. Du måste ju, varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter. Jag tycker det blir lite speciellt att man släpper ett avsnitt i veckan där man ändå utsätter den här skolan och de här eleverna för, som riskerar en ganska stor publicitetsskada, och sen säger att vi kommer med ett tredje avsnitt och där kommer allting att på något sätt bli annorlunda eller förklaras eller nyanseras. Jag har lite svårt för det argumentet, men det får väl de som styr över det här. Jag förstår så har Lundsberg också anmält programmet, eller hur?
Ja, Lundsberg själva och flera andra har anmält programmet till granskningsnämnden. Vi har tagit del av en av anmälningarna och där är bristen på bemötande av stark kritik och ensidiga beskrivningar av skeenden det som lyfts upp särskilt. Men brukar granskningsnämnden fälla enskilda avsnitt i en dokumentärserie eller betraktar de dokumentärserier som en helhet?
Utgångspunkten för granskningsnämnden är att pröva dokumentärserier i sin helhet, skulle jag säga. Ja.
Det här är Johannes Wik, föredragande handläggare på Mediemyndighetens granskningsenhet.
En brist helt enkelt i avsnitt 1 kan balanseras upp i följande avsnitt i programserien. Däremot är nämnden också fri till att fälla enskilda avsnitt i en programserie, och det har nämnden gjort tidigare.
Ett sånt exempel är Vetenskapens världs slaget om skogen.
Det var uppdelat i 4 avsnitt där nämnden tyckte att eller friade det mot kravet på opartiskhet i sin helhet. Men så fällde de enskilda inslag i vissa avsnitt för att de stred mot krav på saklighet.
Men för att en dokumentärserie där ett avsnitt är ensidigt inte ska fällas enskilt krävs det ju att den kritik som framförs faktiskt får bemötas tillräckligt av den kritiserade parten i slutändan.
Hypotetiskt, är det en kritik som riktas mot en part i ett visst avsnitt, då kan ju det avsnittet ändå fällas om nämnden inte anser att den parten fick bemöta det i tillräcklig grad i ett annat avsnitt, eller om den parten kanske inte får bemöta det alls i någon del, så kan ju det avsnittet fällas.
Måste programmakaren adressera alla de punkter som så att säga har kritiserats för att det ska nå upp till kravet på opartiskhet?
Ja, det är bedömning upp till granskningsnämnden och göra, alltså, om då den part som har blivit kritiserad får en tillräckligt utrymme att bemöta den kritik som den har fått utstå. Så det är ju alltid upp till en bedömning. Och sen är det ju så, som sagt, det som du är inne på, sen kan ju granskningsnämnden anse att det har tagit för lång tid emellan. Att de har ändå den friheten, så att säga. Det är ju upp till dem.
Reporter här var en förkyld Freddy Rammel. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
Polisen i Fyrbodal har anmält sig själva för misstänkt tjänstefel efter att de förra veckan stoppade en reporter från lokaltidningen TT-ELA. Reporten var på plats i hamnen i Vänersborg för att rapportera om ett fartyg när polisen tvingade honom att radera bilder på sin telefon och delgav honom misstanke om brott för att ha fotograferat ett skyddsobjekt. Hamnen är dock inte ett skyddsobjekt och ingripandet saknade därmed laglig grund. Att starta eget bolag som influencer verkar vara en framgångsrik strategi. Åtminstone om företaget vill få makt och genomslag på sociala medier. I veckan kom en undersökning från Maktbarometern som visade att flera nystartade influencerbolag under kort tid etablerat sig i toppen över företag med störst digitalt inflytande.
I förra veckans medierna var SVTs utrikesreporter Bengt Norborg kritisk mot det han kallade för selfiejournalistik. Att SVT i allt större grad vände kameran mot en egen reporter som på ett mer ledigt och avslappnat sätt ska berätta och förklara aktuella nyheter. Det här är ju en berättarstil och ett formgrepp som är hämtat från och optimerat för sociala medier. Och globalt är det här en stor trend. På chefskonferenser om journalistikens framtid talar idag allt fler om att gårdagens reportrar måste våga bli framtidens newsfluencers.
Ja, men precis. För ett år sedan pratade alla bara om AI. Nu är det 50% AI, 50% news creators eller newsfluencers eller hur man nu vill kalla det.
Martin Jury titulerar sig numera medgrundare till nyhetsbrevet Hint.
Inte längre Aftonbladet?
Inte längre Aftonbladet.
Men kommer inte undan medierna i P1 för det?
Nej, och det får man vara glad för.
Han skriver också krönikor i Dagens Media och har under våren skrivit flera stycken som tangerar temat newsfluencers.
Om du ska förklara för en P1-publik nu då, vad är en newsfluencer?
Ja, det är helt enkelt en person som kommenterar och berättar om nyheter på sociala medier, så skulle jag beskriva det.
Mbappé buas ut och bråkar nu med sin tränare.
Inte igen. Vad händer hörni?
Vad säger ni om jag säger Expressen?
Hej TikTok!
Tänk dig det formella i din barndoms Bengt Magnusson på TV4.
Kuppmakarna uppger att de har upphävt författningen, upplöst parlamentet och avsatt regeringen.
Kostym och myndig stämma i en blank tv-studio. Och så tänker du precis tvärtom.
Välkommen! Fan vad kul att ni vill gästa min kanal, hörni.
Ja, skitkul att vara faktiskt.
Ja, verkligen.
I said this right to his face. The people pushing you to do this want to destroy you.
Alltså förlåt, men lyssna på det här. Det här slutar liksom inte vara sjukt. Flyglarm över hela Kiev nu. Det är liksom Europa.
Framgång på sociala medier bygger på att skapa relationer. Relationer byggs av autenticitet. Det måste vara äkta, inte så polerat. Om jag, när jag läser det här manuset i den här studion, läser fel och tar om. Om jag, när jag läser det här manuset i den här studion, läser fel och... Ja, kände du? Det hände något där. När du fick vara med mig i processen, i det som inte är helt formellt och strömlinjeformat, ja, då förändras vår relation lite. Jag predikar inte. Nu är du med mig här, mer som en kompis.
Man kan ju se en trend, får man väl ändå säga, i samhället att som går allt emot mer autenticitet. Jag tror att det är drivet mycket av att det är liksom ökad automatisering och AI översköljning i allas sociala medieflöden och liknande, och därför så föds den efterfrågan på mer autenticitet. Dessutom kan man se att i många unga målgrupper så upplever man ibland att det här väldigt strikta berättandet, kanske när det står en person med kostym och slips i en jättefin tv-studio berättar någonting, det skapar en distans också till publiken.
Hur då?
Ja, genom att man det känns inte äkta, det känns stageat, det känns inte, det kan ju såklart ge trovärdighet på sitt sätt, men det kan också skapa den här distansen. Det är en person man inte kan relatera till, det är en person som man kanske inte vet vem det är eller känner inom citationstecken.
No one can dispute that today our industry is once again experiencing a revolution. A revolution that is reshaping news for a new generation of consumers.
Hösten 2025 avgick Deborah Turness från sin roll som chef över BBC:s nyhetsdivision. Tiden sedan dess har hon ägnat åt att fundera över de etablerade mediernas framtid. Och förra veckan höll hon ett uppmärksammat linjetal om sina slutsatser.
I believe the impact of this revolution on established news providers may be greater than the advent of the digital age or the arrival of social media, because they were in truth about new platforms. Same journalism, different location.
Hon har ett gediget CV från tv-branschen och är en person många mediechefer lyssnar till. Och varningen var skarp. Etablerade medier måste förändra sig eller dö. Digitalisering och sociala medier var enorma förändringar. Men, säger hon, det som händer just nu är något ännu större.
This movement, moment of disruption, is so potent because it goes to the heart of how the relationship between news provider and news consumer is shifting. From institutions to individuals, from big media brands to personalities. All with dramatic consequences for where news consumption is collapsing and where it's growing at speed.
Det handlar inte längre om vilken plattform, menar hon. Det handlar om att medier måste förändra sitt DNA. Trovärdigheten kommer inte längre i varumärket. Trovärdighet skapas av individer som måste få vara personliga med sin publik. Bygga relation.
So the challenge is clear. Will we wake up, or will we be like the proverbial frog in boiling water, who knew it was getting warm but failed to jump in time?
Martin Jury gör samma spaning, men för etablerade medier finns också nyanser.
Jag tror att det finns plats för ganska mycket, så att säga. Och det blir ofta så i den här diskussionen att det blir väldigt så svartvitt, att det ska bara vara jättetråkig TT-prosa, eller så ska man gå all out eller all in kanske, influencer. Men jag tror att det som kommer hända nu är ju AI fyller våra flöden. Det finns en trötthet för det. Det är svårt att särskilja AI-texter och kanske det här lite mer traditionella sättet att skriva nyheter på. Och då tror jag att många kommer att börja lyfta fram sina medarbetare och profiler mycket mer, för att människor gillar att ta del av det som andra människor gör. Det är ett sätt att bygga förtroende som AI och autogenererat inte kan.
Vad säger du till dem som tänker då så här, ja men låt det där ske, låt andra hålla på så. Varför ska etablerade medier så att säga försöka härma det? Då förlorar ju de sitt reason to be, sin styrka.
Ja, det finns ju en sån risk naturligtvis, och jag tror att publiken kommer ju genomskåda om man just gör det här lite halvhjärtat. Men återigen, de etablerade medierna lever ju väldigt mycket på sin trovärdighet och kommer så att göra. Och det är väl möjligt att den här tanken om att det enda sättet att uppnå förtroende idag, det är att vara superobjektiv och att kanske till och med vara lite distanserad och tråkig. Det är inte säkert att det kommer vara så framåt. Du talade om mediekonferenser, när jag var på en ganska nyligen, där en ganska stor poäng var att i en tid när världsledare ljuger, det pågår fruktansvärt mycket elände. Det här, då finns det också tecken på att en ung publik inte tycker att just den här opartiskheten är så heligt. De tycker kanske till och med att det är lite konstigt att vara opartisk.
Sist här, Martin Jury. I det senaste avsnittet av SVT:s tittarfavorit Gift vid första ögonkastet hoppade ett par av efter att kvinnan i det av public service arrangerade äktenskapet känt att mannen varit för på. En jobbig situation som ändå bleknar i jämförelse med den bomb som briserade i Storbritannien nu i veckan. Tidigare deltagare i den brittiska versionen av formatet berättade att de under inspelningen ska ha blivit våldtagna av männen de parats ihop med. Det här väcker en grundläggande fråga till liv. En fråga som ställts ända sedan Expedition Robinson hade premiär 1997. Går det att göra etisk reality-tv? Reporter här är Joanna Korbutiak.
It's one of Channel 4's biggest shows. But is there a darker side to Married at First Sight UK?
Så här låter det i det senaste avsnittet av BBC:s granskande program Panorama.
Women have told Panorama they were abused by their on-screen husbands and that the show didn't do enough to protect them.
He said that if I told anybody, he would get someone to throw acid at me.
Ja, anklagelserna som läggs fram är grova. Och de före detta deltagarna är inte bara kritiska mot männen de parades ihop med, utan även mot tv-produktionen som inte lyckades skydda dem.
Jag är inte alls förvånad egentligen av det avslöjandet. Det är konstigt att det inte har kommit tidigare.
På en raspig telefonlinje får jag tag på Irena Påskär, redaktör och medgrundare till nyhetsbrevet Hint, som just nu har en kort paus under inspelningen av ett helt annat typ av reality-format.
Jag står i ett baktält och liksom och med hela kändisbörjar bakar av någon konstig anledning.
Men det är inte därför jag ringt upp henne.
Jag har ju bevakat den här frågan till och från i många år och alltid ställt mig liksom lite kritisk till att sätta kvinnor i så extremt riskfyllda situationer. Alltså att dela rum och hem och säng med män som de inte känner och som inte produktionen heller känner.
I Sverige har SVT:s långkörare Gift vid första ögonkastet, som nu är inne på sin 14:e säsong, sett som en snällare form av dejtingsåpa. Och det tål att påpekas att formatet är mycket hårdare i exempelvis Storbritannien, där Channel 4 nu tillsatt en extern granskning efter anklagelserna och dragit in samtliga säsonger av serien för att undvika spekulationer om vem anklagelserna riktas mot. Men Irena Påskär tycker ändå att svenska Gift vid första ögonkastet under åren kommit undan för lätt.
För det har liksom inte varit förnedrings-tv på samma sätt som många andra format ändå är. Alltså till exempel att det inte har varit jättemycket drama mellan olika par. Det går liksom inte att vinna, eller vad man ska säga. Det finns inga pengar i potten. Det är inte massa alkohol och fester. Men elementen runt omkring har ju fortfarande varit väldigt tuffa och svåra. Och det har ju flera gånger i svenska Gift vid första ögonkastet också uppstått situationer där kvinnor har varit extremt obekväma och där det har filmats och visat.
Och i andra realityformat är det sexuella kapitalet en uttalad konkurrensfördel när det gäller att hålla sig kvar i tävlingen. Som i exempelvis Paradise Hotel.
I den här dokument inifrån så ser man ju hur de kvinnliga deltagarna förväntas använda liksom sitt sexuella kapital som en pjäs i det här spelet. Det är därför de är där. De ska få över killar på sin sida genom att låtsas vara intresserade av dem. Och det här bestäms av produktionen. Det är super, super tydligt.
Jag är sugen på vuxenmys med Toby.
Jag är sugen på vuxenmys med någon lycklig jävel utanför huset. Enough said.
Men vad blir det med Toby?
Men det blir ju jobbigt när någon jävel kommer med sin hand överallt hela tiden. Det går ju inte, det går att mysa med någon som kommer med. Och så ligger man med sin hand och bara... Åh, fan!
I dokument inifrån serie Tillbaka till paradiset, som släpptes nu under våren, skildrar de vad det var som egentligen hände i skandalsäsongen av Paradise Hotel, som sändes i början av 2021. Och som slutade med att hela säsongen drogs in halvvägs efter anklagelser om sexuella övergrepp.
Men det vi såg i vår granskning tillbaka till paradiset var att frågan inte bara handlar om ifall det fanns stöd efteråt, utan om vad formaten gjorde med människorna innan stödet behövdes.
Per Zetterfalk är en av producenterna bakom granskningen. Och han har också tidigare gjort serien Den svenska dokusåpan för SVT, som följer genrens utveckling och dess skandaler ända från premiären av Robinson till början av 20-talet.
Och Paradise Hotel och Gift vid första ögonkastet är olika format, men båda bygger på intimitet, social press och förväntningar från partnern, från produktionen och från tittarna.
Han menar att det hänt mycket i branschen under de 30 år som reality-tvn växt fram. Rutinerna och policydokumenten som ska se till att deltagarna inte far illa har onekligen blivit fler.
Men samtidigt finns det hela tiden en produktionskultur som inte berättar om vad som händer bakom kamerorna. Och den skulle jag säga är i princip intakt sedan 90-talet. Det är väldigt tyst om verkligheten bakom kamerorna.
Förklaringen till det menar han till stor del handlar om de osäkra anställningar som präglar branschen. Den filmare, redaktör eller producent som säger ifrån riskerar att inte få jobb på nästa säsong. Och produktionsbolagen har i sin tur samma beroendeställning till tv-kanalerna.
Som är de som beställer de här produktionerna från produktionsbolagen. Och kanalerna själva kan skydda varumärket. Och då kan deltagaromsorgen se stark ut på pappret men vara svag i praktiken. För om ingen vågar sig ifrån och föra informationen vidare eller stoppa, då hjälper inte rutinerna, även om det finns sådana.
Skandalsäsongen av Paradise Hotel fick konsekvenser. När drevet drog igång fanns ytterligare en helt färdiginspelad säsong på lager, men den ställdes till förmån för en mer politiskt korrekt version som döptes till Paradise.
Jag kollade på några avsnitt och kände, vad fan är det här? Att, ja, jag vet inte, det kändes som en så krystat sätt att försöka rädda sitt skinn typ.
Upplevelsen fick kulturjournalisten Nina Morby att skriva en krönika i GP om att Paradise Hotel borde ha lagt ner helt istället.
Att så här, okej, nu har det skett två övergrepp i den förra säsongen, så då inför vi liksom en woke Paradise Hotel-säsong typ. Alltså det var ju en flopp skulle man kunna säga. Det var inte så kul.
Och redan 2024 så var gamla Paradise Hotel tillbaka i tablån.
Betyder det att det liksom inte riktigt går att göra etisk reality-tv?
Alltså, det beror på vad man menar med etisk. Jag tror att man kan göra det absolut bättre och sämre. Men om etisk är en produktion helt utan övergrepp, så är svaret såklart nej. Det vill man ju såklart sträva efter, men jag menar, det är ju människor. Alltså, människor begår brottsliga handlingar. Liksom. Men sen tror jag att man absolut kan bli bättre på att hantera efterspelet av det.
Jag tror inte att det går att göra etisk reality-tv. Konceptet är riggat, det är uppskruvat. Skulle man göra den typen av reality så skulle nog ingen titta.
Tillbaka till Irena Porsar, vars paus i tv-inspelningen börjar lida mot sitt slut.
Så nej, jag tror på att man måste lägga ner hela konceptet. Jag tror inte att det hotell överlever så länge till.
Argumentet att det ju faktiskt är vuxna människor som deltar frivilligt ger hon inte mycket för.
Av det lilla jag har sett av råmaterial och från källor som har jobbat inne på produktionerna, så vet man inte alls vad man ger sig in på.
Så kontentan är ingen mer reality-tv, istället får man fylla streamingtjänsterna med så mysiga program där kändisar bakar till exempel?
Jag tror att realityn i mångt och mycket redan har flyttat ut på de här profilernas egna kanaler och på egna stora YouTube-program och TikTok och så. Sen försöker ju andra liksom fånga upp dem. Men produktionsbolagen behövs nog inte lika mycket längre. Så jag tror inte vi kommer inte se reality, men jag tror inte vi kommer se den typen av reality vi är vana vid.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och producent var jag, Johan Cedersjö. Glöm inte att tipsa oss om vad du vill att vi ska granska. Nu önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.